Vibri Audiobooks presenterar Kända seriemördare, del 5. Skriven av Kjell E. Genberg och inläst av mig, Håkan Söder. Dennis Rader, kyrkomannen som visade sig vara den som band, torterade och dödade. Efter 31 långa år avslöjades till sist den seriemördare i Wichita, Kansas, som gick under beteckningen BTK, Bind, Torture, Kill, eller Bind, Tortera, Döda. Den 26 februari 2005 hejdade polisen den 59-åriga kyrkoaktivisten och scoutledaren Dennis L. Rader vid ett trafikljus nära hemmet i Park City. Han hade mördat minst 10 människor och skrivit brev undertecknade BTK till tidningar och myndigheter där han arrogant beskrev de mord han begick mellan 1974 och 1977 i tron att han aldrig skulle åka fast eftersom han var så smart. Wichita är Kansas största stad, grundad 1868 och döpt efter Wichita-indianer som en gång bodde där i trakten. Staden kallas världens flyghuvudstad eftersom flygplanstillverkarna Boeing, Cessna, Learjet och Raytheon har sina fabriker och huvudkontor där. I denna snabbt expanderande stad med en av USA:s bästa ekonomier föddes någonting fruktansvärt. Ingen vet när det egentligen hände och hur lång tid det tog innan det mognade. Men det startade med en fantasi skapad ur en invärtes kittel av hat och frustration som snart krävde förverkligande. Han skulle döda. Ett behov som behövde genomföras en gång, men bara en gång. Den 15 januari 1974, som var en kylig vinterdag, gick 15-årige Charlie Otero hem från skolan till föräldrahemmet på North Edgemore Street 803. Hemma såg allt ut som vanligt. Men han fick inget svar på sin högljudda fråga om någon var hemma. Inte ens hunden skällde. I sängkammaren låg hans 38-årige far, Joseph, på mage invid sängen, bunden till händer och fötter. Den 4 år yngre modern, Julie, låg på sängen likadant behandlad och dessutom försedd med munkavle. Charlie sprang till en granne efter hjälp. Grannen kom och försökte ringa polisen, men telefonledningarna var kapade. Till sist fick de tag på polis som anlände och hittade 9-åriga Joseph den andre i hans rum, bunden och med en huva över huvudet. Alla 3 var döda. Men en återstod det värsta. I källaren fann man den 11-åriga systern Josephine hängande från ett rör i taket. Hon var delvis avklädd och munnen var tilltäppt. Polisen lamslogs över att ett massmord, närmast en avrättning, begåtts mitt på ljusa dagen i ett så lugnt område. Man konstaterade att offren dött genom att strypas med snören från en persienn. Några sådana fanns inte i huset. Mördaren måste ha tagit dem med sig, liksom huva, avbitartång och möjligen ett skjutvapen. Man konstaterade att förövaren onanerat över offren, men inte mer. Joseph Oteros armbandsur saknades. Det har aldrig återfunnits, men att bara en klocka försvunnit tydde inte på att rån varit gärningsmannens främsta motiv. Inte heller verkade det ha pågått någon kamp i huset. Obducenten fastslog att morden troligen begåtts klockan 8 eller senast 9 samma morgon. Dessutom hade han stannat i huset minst 1,5 timme innan han körde iväg i familjens bil som dumpades en liten bit därifrån. Nu la polisen kraft på att ta reda på vilka familjen Otero egentligen var för att kanske få veta varför de blivit så brutalt dödade. Joseph Otero var född i Puerto Rico och sedan han kom till USA:s fastland gjorde han karriär inom det militära. Strax innan han dog hade han pensionerat sig från flygvapnet där han tjänstgjort som instruktör och mekaniker. Ingen kunde tänka sig ett motiv till att han skulle mördas. Samma sak gällde Julie. Hon hade visserligen avskedats från sitt arbete men fått löfte om återanställning när tiderna blev bättre. Oteros barn var omtyckta och duktiga i skolan. Angreppet mot dem verkade nästan ha ett militäriskt upplägg. Polismästare Floyd Hannon menade att mordmetoden indikerade att gärningsmannen var fetischist.